Dolphins lament. Tibren offret. Papa. Åt sig själv ett lamm så hon är. Ja, Adonai Jireh lo seveni mananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan
De största rikedomarna på jorden finns undangömda i gruvor och grottor och hålor, uppblandat med annat. Man måste gräva, man måste utforska, man måste söka efter att få tag på de största rikedomarna. Den evige har gömt undan det dyrbaraste han har för att man ska söka och anstränga sig för att få tag på det. När Yitzhak var på väg att offras, och han visste inte om det själv, så säger han: pappa, här är veden, här är elden, men var är lammet till brännoffer, min far? Och då svarar Abraham: Elohim Jireh, Gud förser åt sig ett lamm, min son. Och där talar Yitzhak om ett lamm på hebreiska, och det talas om se, som betyder lamm. Och Abraham säger att Gud ska förse åt sig själv ett lamm, och det ordet se. Och sen när han säger: du ska inte sträcka ut din hand och offra din son, för nu vet jag att du fruktar mig. Jag ska välsigna dig, jag ska göra din säd talrik som stjärnorna på himlen och som sanden vi har vid strand. Och alla släkten på jorden ska välsignas i din säd. För du har lytt mig, du har lyssnat på mitt ord, du har fruktat mig och du har gjort vad jag har sagt. Och sen så förser Gud med ett annat djur som inte var ett lamm utan en vädur som var fast. Hornen satt fast i en buske. Och så offrade, det står att Abraham offrade väduren i sin sons ställe. Men det var inte ett lamm. Han frågade efter ett lamm. Var är lammet? Och då sa Abraham: Gud ska förse ett lamm åt sig. Men det var inte det lammet. För det var ett vädur, det var inte lamm. Kolla noggrant den hebreiska texten, ska du se att det är väldigt viktigt det här. Det är väldigt undangömt i 1917 och de judiska översättningarna gömmer undan det här. Det är väl lite för värdefullt kanske. Isak frågar om ett lamm. Var är lammet? Och du kan leta hela Toran. Var finns lammet? Var talas det om se? Ordet se, det betyder lamm. Du kommer till offerlagarna. Det står ingenting om lamm där. Det står om vädur, det står om bockar och så om kalvar och tjurar. Men inget lamm! Toran talar väldigt lite om lammet. Men plötsligt så kommer det upp i uttåget ur Egypten. I andra Mosebok 12:3. Där står det, och de har inte översatt det heller bra, tyvärr. Var husfar ska ta ett lamm. Men så står det inte på hebreiska. Och när vi såg den och när vi läste det här sist, så liksom, wow, det här var ju fantastiskt. På tionde dagen denna månad ska var husfader ta sitt lamm, står det. Men om du tittar i hebreiska texten så står det ingenting om husfader där. Det står så här. Ba'asar lachodesh hazeh vayikhu lahem ish se. Ish se. Levit avot se labait. Och jag läste om det och tuggade om det och tuggade och tuggade och tuggade. Så gick jag till de som kan hebreiska bra. Och gick till en kohen, en präst. Och han gick till en skrivare som skriver Toran och frågade: vad betyder det här? Ish se, står det. De översatte var husfar ska ta ett lamm. Men det står inte husfar i hebreiska. Det står bara man. Om man ska översätta det ordagrant. Ish en man och se ett lamm. Den tionde dagen i denna månaden ska ta åt sig en man lamm, eller rättare sagt en lammman, till sina fäders hus eller till sin fäders familj. Ett lamm per familj. Lammman. Nej. Och då så Ariel, min gode vän från Israel, han gick till en soffäre som skriver Toran och frågade i Jerusalem: hur ska jag förstå det här? Ish se. Och då svarar han så här: ja, vi kan förstå det på två sätt. Antingen kan man förstå det att det talar om en hankön, ett lamm av hankön. Men det finns ingen annan plats i hela Toran där man nämner hankön med det ordet ish. Utan jag säger att zachar. Helt annan ord. Så då går vi på den andra tolkningen, och det talar om den lidande messias. Så sa en som skriver Toran i Jerusalem. Som är som ett offer, sa han. Och det enda platsen i hela Toran som jag vet om, jag har sökt efter det, och det finns ingen annan ställe vad jag har hittat, där det talar om ish se. En man, ett lamm. Ett lamm, en lammman. Där hittar vi lammet till. Och det finns ingen annan, vi har inte hittat någon översättning som översätter det på det sättet. Lamman. Varje familj ska ha en lamman. Vi måste ha en lamman. Ett man som är ett lamm. Pesach. Slaktare. Offer. Så lammet kommer i Pesach. Men det är undangömt. Nu läser vi Esters bok. Esters bokrulle. I hebreiska heter det Megillat Ester. Här har vi Megillat Ester. Det är alltså en bokrulle. Skillnad mellan en sefer, som betyder bok. Men på hebreiska betyder inte sefer en bok som vi tänker en bok. Som är inmunden med pärmar så här. Utan en sefer är en bokrulle. Skillnad mellan en Megillah och en sefer, det är att en sefer har två pinnar. Och Megillah har en pinne. Vi ser att det här är en pinne. Den här Megillan, när man ska läsa den så rullar man ut hela en först. Igår läste vi hela den här rullen. Det är hela Esters bok. Och i morse läste vi på resan. Det här är skrivet på djurhud. Och ni ser att det är olika storlekar på bokstäverna. Det är gamla traditioner som talar om hur det ska vara. De här stora namnen här, det är Hamans alla tio söner. När man säger ordet Haman så ska man sudda ut hans namn. Sådär. Det här kallas för Megillat Ester. Och ordet Ester, vet ni var det kommer ifrån? En del menar kommer från Ishtar, en babylonisk avgud. Men Nu är det så här, och det här är väldigt viktigt, att allt som är i den, på den orena sidan finns också på den rena sidan. Zele och matze står i bereskan. Det motsvarar det. Eftersom Gud har skapat allting i den här världen enligt principen bet med två, det känner ni till. I den här bet-världen, två-världen, allting är dubbelt. Det finns ljus och mörker och finns alltså två olika sidor av allting. Det är som en spegel. Du har den rena sidan, du har den orena sidan. Det finns en messias, det finns en antimessias. Det finns rena mirakel från helighetssidan, och det finns orena mirakel, eller vad vi ska kalla det, trolldom och annat, häxkonster, med övernaturliga manifestationer på den orena sidan. Och om vi talar om namnet Ester, så finns det två saker. Det kommer från Ishtar, som är en av babyloniska avgudarna, men det har också en hebreisk rot som kommer från Lehastir. Känner du till det? Jag tror att du känner till. Och det tycker du är bättre om det. Som betyder gömma undan. Så därför du var längst bort där undan. Ja, det tyckte jag var jättebra. Passar jättebra. Nu kom du fram här. Den som är undan gömd. Hon gömde ju sin identitet. Hon fick inte tala om att hon var judinna. Hon blev ju drottning. Men Mordechai hade sagt till henne: tyst. Ester. Tyst, göm undan sanningarna. De viktigaste sanningarna ska man göma undan. Och i den här bokrullen så finns inte Guds namn på ett enda ställe. Därför så kan jag behandla det på det här sättet. Och det gör man i synagogan. Man rullar ut den här på golvet. Men en torarulle, det finns ju Guds namn skrivet. Här finns inte Guds namn. I den här bokrullen så övas Sofrim, de som ska skriva, de som ska lära sig skriva Torah, de tränar med Esters bokrulle. För de behöver inte skriva Guds namn. För så fort man skriver namnet med fyra bokstäver, så blir det en helig text. Nu är det också en helig text, men inte så helig. Varför har Gud gömt undan sitt namn i den här boken? Den finns på fyra ställen. Baklänges. Första bokstaven i varje ord, sista bokstaven i varje ord, baklänges och framlänges. Så liksom, du får leta väldigt mycket för att hitta Guds namn. Och i den här boken talar om också hur Gud gömde sig för det judiska folket. Det var ju en tid då, alltså hela, du ser ingenting som talar om Gud i den här boken. Men hela händelseförloppet, det hände sig, och plötsligt tog upp, och så var det så. Gud finns där då, fast han inte syns. Han har gömt sig, men han gjorde ju en stor, underbar räddning i det fördolda. Hela hemligheten med Esters bok är ju att Gud kan verka trots att han verkar så långt bort. Han verkar så långt bort. Vi märker inte om vi känner inte honom. Vi känner inte att han är här just nu. Men ändå så gör han som han vill. Han är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Han och ingen annan. Varje gång jag klagar så är det en typ av avgudarlighet. Hur kommer det sig? Jo, då, för då tänker jag att Gud kan inte sköta sin skapelse som han vill. Gud, du är inte bra på att sköta din skapelse. Så när jag klagar så tycker jag att Gud inte sköter sin uppgift. Eller så tror jag inte att han gör det. Och då blir det typ av avgudarlighet. Så all klagan är en lindrig form av avgudarlighet. Vi har inte Gud i den här situationen. Vi tror inte att Gud regera i den här mörka situationen just nu. Det är budskap i Esters bok, att av mörker kan det skapas ljus. Och tack vare Haman så blev det en stor räddning, en hög underbar fest. Tack vare mörkret så kom ljuset. Det står, ur mörkret ska ljuset skapas. Ljuset skapades ur mörkret. Gud behöver mörker för att skapa ljus. Han är Echad El. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
inte två, inte tre, inte femton. Finns bara en Adonai Hoa Elohim, Adonai Hoa Elohim. Den eviga Gud, det är han som är Gud, ingen annan. Bayoma Hoa Adonai Hadushu Ekaad. Han ska vara en och hans namn ska vara en. Det finns ett uttryck i hebreiskan som säger Gamzuletova. När det blir något jättesvårt och tråkigt som händer oss, så säger vi Gamzuletova. Vad betyder det? Det leder också till någonting gott. Och det är samma tanke som Rabbi Shaul säger i Romarbrevet 8. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt betyder det negativt också. Gamzuletova. Också det är negativt, det är jobbigt, det är svårare, det är hemska, det är fruktansvärt. Det leder också till något gott. När vi har den evige som vår Gud, så förvandlar han mörker till ljus. Och han skapar välsignelse av förbannelsen. Prisa på det här. Och det talar efter bok om. Det var en fruktansvärd dom som hade gått över folket. Som skulle dödas allesammans. Men plötsligt så dödades alla judarnas fiender istället. Och man blev av med fienderna. Antisemitismen försvann från världen under en generation. Sen kom den nästa. För Amalek har ju Herren lovat att strida mot varje generation. Okej. Vad tog lammet vägen? Abraham fick ett löfte. I första Mosebok 22 som vi nämnde om. Din säd ska bli som stjärnorna och som sanden vid havets strand. Två typer av säd. En himmelsk säd och en jordisk säd. Stjärnorna syns inte hela tiden. Ofta är de gömda, speciellt i Sverige. Där är moln så här. När Israel kom ut ur Egypten, så säger han i andra Mosebok 9. Och där talar han två typer av folk. Vi kan läsa det här från vers 3. Och läs 1917. Och Moses steg upp till Gud och ropade den evige till honom uppe från berget och sa: så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ser du att det är två? Jakobs hus, Israels barn. Två saker. Rabbina säger att det här kan betyda männen och kvinnorna. Men det finns ju många olika tolkningar på Storansbyggen. Men det viktiga är att vi ser att det är dubbelt här. Israel är dubbelt. Och om vi kan dra det lite längre, så kan man säga Jakob. Det var ju han som höll i Herren. Det var det jordiska. Det var han som fick namnet, han föddes Jakob. Det är han som är allra längst ner. Han som går här på marken, Herren. Israel var när han hade blivit knäckt i sin egen kraft. Och bad om nåd, fick en välsignelse och fick ett nytt namn. Och han hade stridit tillsammans med Gud och vunnit seger över sin onda natur. Och seger över den situation som han levde i då, fruktan och så vidare. Och kunde tro att Gud skulle hjälpa honom mot Esau. Esau som kom. Och då har du vunnit seger och då får du ett nytt namn och det kallas för Israel. Som betyder, ja, det finns olika tolkningar på det namnet, väldigt många olika tolkningar. Men roten är Sara som betyder strida eller furste. Sar, du har en tsaren i Ryssland. Ordet tsar kommer från det hebreiska ordet Sara, Israel. Sara har du samma, förstinna, Israel. Du ska strida med Gud, betyder det. Eller du har stridit mycket, men det är samma. Det är för det dåtid och framtid, det är samma sak för Herren. Och när det är sar, så är det en först, det är någonting högt, det är en högre Jakob, eller en låga, och Israel är en högre. Så när man ser Jakobs liv, vår far Jakob, när han har det svårt och jobbigt, och när han nedstämde och stod att Jakob sa, och Jakob tyckte, och han grät, och han tyckte det var så, det var så jobbigt och klagade på allting. Men när Josef utsände kom med vagnarna och han fick upptäcka att hans son Josef levde, då fick Jakobs ande liv i ett förhåll. Och Israel sa det, min son lever. Så plötsligt får han ett nytt namn. Han alltså har en två dubbel natur. Han har den jordiska naturen och han har den himmelska naturen. Och det hade han hela sitt liv, Jakob. Abraham fick ett nytt namn, men hans nya namn användes ju hela tiden. Men trots att Jakob fick ett nytt namn när han kämpade med ängeln, så nämndes han nämns i Toran hela tiden som en dubbel. Han är både här nere och där uppe. Och när det talas om Israel, så är det den höga, andliga, himmelska naturen det talar om. Och när det är Jakob, så är det jordiska. Och här kommer han själv och talar till Israel och till folket. Och då talar han till båda. Ser ni det? Han talar till Jakobs hus. Det är det jordiska, det fysiska, det synbara, det tydliga för det mänskliga ögat. Men han talar också för Israels barn. Och det här har vi någonting högre, någonting. Det finns tre namn för Israel. Jakob, Israel och Jeshurun, som är det allra högsta. Och det nämns bara tre gånger i hela skriften. Som betyder det att de raka, rättrådiga. Det allra högsta. Då har du som förgården det heligaste av det heligaste. Tre namn på Israel. Det finns nivåer. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örningar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Och ni ska vara mig ett rike av präster, på hebreiska står det Mamlechet Kohanim, och ett heligt folk, Goy Kadosh. Goy Kadosh. Detta är vad du ska tala till Israels folk. Här ser vi också en dubbel tjänst. Vi ska vara Mamlechet Kohanim, vi ska vara ett rike av präster, och ni ska vara Goy Kadosh, ni ska vara ett heligt folk. Goy betyder nation, översatt som folk, heligt folk. Goy Kadosh, det har med den jordiska nationen att göra. Mamlechet Kohanim, ett rike av präster, har med den himmelska tjänsten att göra. Här ser vi också en dubbel funktion i Israel. Det jordiska, sanden, vi har en strand, markens stoft som Jakob fick sin ögon. Om du tittar på löftena till patriarkerna, så ser du att Abraham fick löftet att hans säd skulle vara som stjärnorna och som sanden. Det är båda två. När du ser löftet till Isak, så står det att din säd ska vara som stjärnorna på himlen, talar ingenting om jorden. Isak är bara himmelsk. Och när du talar till Jakob, så talar det att din säd ska vara som stoftet på jorden, talar ingenting om stjärnorna. Så Abraham fick båda, Isak fick bara himmelska och Jakob fick bara jordiska avkomlingar enligt löften. Och det är intressant att Isak är ju den son som dels så lämnade han aldrig Israels land. Det gjorde både Abraham och Jakob, lämnade Israels land. Abraham började utanför, han gick till Egypten också. Jakob gick till Egypten. Men Isak fick inte lämna landet. Han försökte gå till Egypten, men sa, lämna inte landet, så stanna här, och så sålde han och fick han 100 gånger mer än vad han hade. Yitzhak är offret. Yitzhak är han som gav sig självvilligt, som om det vore ett land. Och där blir det stjärnor. Stjärnorna är kopplade till Yitzhak. Och nu ska vi titta på en intressant sak. Sidan 155 i bönboken. Finns på den här bönen. Det står så här i den svenska versionen. Och det är taget från den judiska församlingen Malmös sidor. Av de rättrådigas mun ska du hyllas. Av de rättfärdigas mun ska du lovas. Av de frommas tunga ska du upphöjas. Och i de heligas mitt ska du helgas. Här ser vi två saker. För det första är det en beskrivning av en typ av människa. Rättrådig, rättfärdig, from, helig. Det är så en typ av människa. Och på andra sidan har vi det där människan gör. Han hyllar, han lovar, han upphöjer och han helgar. Så otroligt underbar är vår Herre när han skapar det hebreiska språket. Så skapar han ordet rättrådig, yashar. I pluralform det är yesharim, och det är det första ordet i mitten där.
Här, Yesharik, man läser från höger till. Befi betyder i munnen av. Yesharim betyder raka i pluralform. Titroman, och nu är det inte riktigt samma som i den svenska här. Tyvärr så fick man inte med exakt översättningen då, utan har kastat om lite orden här i den bönboken som finns i Malmö Sidor. Det är en bön som kallas för Nishmat Kolchai. Och i den här bönen så finns det här ordleken. Och då har han tagit fram Yesharim, de raka, titroman. I munnen på de raka ska du bli upphöjd. Och nästa mening, överskifte i och i läpparna av tzadikim. Tzadik, känner till ordet? Tzadik, katamar. Vad betyder tzadik? Rättfärdig. Tzadikim, det är pluralform av rättfärdig, rättfärdiga. Titt barach, kommer du att bli välsignad barach. Och det tredje är Ovilshon och i tunga av chassidim. Det betyder fromma, chassid, from. Tid kadash, kommer du att bli helgad. Kadash, kadosh, kadash, tid kadash. Och bekerev och inom kedoshim, kadosh, de heliga, titt halal, kommer du att bli lovad halal, halel, halleluja. De här orden är ganska vanliga, eller hur? Jag kör kanske inte alla som är, men där har vi ordet Yeshurun, som är roten till, alltså det tredje nivån. Vi talar om Jakob, Israel och Yeshurun. Jakob, Israel, Yeshurun är den tredje högsta nivån av andlighet i Israel, som Israel får namn Yeshurun. Det har ordet Yashar. Det finns en bok som heter Yashars bok, som nämns som i Bibeln. Den rättrådiges bok. Yashar, det är inte så vanligt, men de här orden, tzadik, det är ett jättevanligt ord i skrifterna, den rättfärdige. Ordet chassid är inte så jättevanligt, men det finns ganska ofta. Chassid är som from. Kedoshim, kadosh, det är ett jättevanligt ord. Okej, då har vi fyra ord här som är används ganska rikligen. Och så har vi roman, det är alltså jättevanligt ord att upphöja. Det är ett ord som används i salmerna hela tiden, roman. Barach, Baruch Ata Adonai, Baruch, det använder vi hela tiden för att prisa. Och kadash, det är ett jättevanligt ord med att helga, avskilja. Kadosh, kadosh, kadosh. Och titt hallel, halleluja! Jättevanliga ord här. Så plockar vi ihop det här. Så får vi den första bokstaven Yesharim. Första bokstaven är Jud. Första bokstaven i Tzadikim är Tzadik. Första bokstaven i Chassidim är Chet. Första bokstaven i Kedoshim är Kuf. Och när vi läser det så blir det Yitzhak, Isak. Jag ryser här. Gud har skapat det hebreiska språket. Och det finns så mycket undangömt. Bara de här orden plockar vi samman på rätt sätt, så får vi ordet namnet Yitzhak. Och inte bara det. Titta här. Titt roman, det tar vi det. Alltså titt, det är reflexivt. Då tar vi bort de två första här bara. Tapp, tapp, tar vi bort, tapp, tapp, tar vi bort, tapp, tapp, tar vi bort, tapp, tapp. För det är bara att det blir ett reflexivt ord. Men vi hittar roten här. Och då har vi ett resh, roman, som betyder upphöja. Och så nästa ord, barach, välsigna, det är bet. Och kadash, kuf. Och halal, hej. Tar vi de ordet blir det Rivka, Rebecca. Yitzhak, Rivka. Det är vackert. Och så tyvärr så ser man inte den här bönboken. Men läser du på hebreiska så ser du de här ljudliga sanningarna. Yitzhak är den himmelska. Avkomman från Yitzhak är den himmelska Israel. Och det var ju han som plockade efter lammet.
Men vi står då i Sinai så säger Gud att ni ska vara Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, ett rike av präster som har det himmelska, och Goy Kadosh är det judiska. Goy, nation, helig nation, avskild nation. Det betyder alltså att i den jordiska världen är Israel skapat för att vara ett annorlunda folk, ett annorlunda, en annorlunda nation. Och det var precis därför som Haman ville döda alla judar. Han säger att det finns ett folk som är bland alla andra folk, och de är annorlunda. De har egna lagar, och de lyder inte kungens bud, och det är inte värt att de får leva. Det var ju den grejen. Annorlunda folk. Goy Kadosh. Vad är det som gör att judarna blir annorlunda? Det är Toran. Buden. De 613 buden. Och alla dess muntliga applikationer. Muntliga Toran. Men det finns bud utav de 613 som gör att bara de som stod vid Sinai blir annorlunda. Och ska vara annorlunda som ett folk här på jorden. Och när man suddar ut de gränserna, då går man emot Torah. Man får inte ändra på råmärken. Och det har vi pratat om väldigt mycket. Och då blir det viktigt för oss att hålla skillnaden mellan judar och icke-judar. Men det finns en annan väldigt stor sanning som jag vill betona här idag, så att vi håller balans. Mamlechet Kohanim, ett rike av präster, talar om de himmelska stjärnorna, inte om sanden vid havets strand eller jordens soft. Det är en annan del av Israel som befinner sig i en annan värld. I Zohar, som är den mest djupa boken i judisk teologi, i andra boken, sidan kommer jag inte ihåg, 32 någonstans, där står det att Israel har två delar, en i himlen, en där uppe och en där nere. Så den här tanken finns djupt rotad i judisk teologi.
Jag vill veta, vad är skillnad med Ami, Vegoy, Goy?
Okej, vad är skillnad mellan Am och Goy? Ja. Am är folk, Goy är nation.
Okej.
Man kan vara ett folk utan att vara en nation.
Okej.
En nation behöver ett land. Ett folk behöver inte, det finns ett. Sigenarna till exempel är ett folk. Samer är ett folk. Men ja, samer har ett land, men sigenarna har inget land. Judarna har varit ett folk utan ett land under många år, men det finns ett land. Så när man talar om Goy, så är det mer en nation med inom vissa gränser, fysiska gränser, mer som det vi känner till som nationer, som vi talar om Förenta nationerna. Israel är ju en nation idag, som bildades 1948. Då blev man en goy igen. Alltså, nu låter det hemskt för att goy har ändrat betydelsen.
Ja.
Från början betyder goy nation. Sen så när man i Toran och de andra skrifterna läser om ordet goyim, så alltså det nationerna i motsatsförhållande till Israel som är Amisrael och Hagoyim, som då blir nationerna som är hedningarna. Och då har ordet Goyim betyder hedningar i förhållande till icke-Israel eller icke-judar. Och till slut har det blivit singular av det. En Goy är en människa som inte är jude. Okej, okay, och det var det du kom till. Jag talar om ursprungsbetydelsen av ordet Goyim, eller Goy som betyder nation. Där består det Goy Kadosh. Och det har alltså med den här världen att göra. Och Am, det är lite mer...
Jag hör detta, så jag blir lite konfunderad.
Jag förstår. För idag så används inte ordet goy som nation. Men det står så i Toran, goy kadosh. Och det sjunger vi ju, det är så i bönerna.
Jo, nu ska vi gå till Uppenbarelseboken.
Kapitel 5. Det högra handen på honom sa att han på tronen såg en bokrulle med skrift både på insidan och på utsidan. Och förseglande sju vindsegel. Jag såg en väldig ängel som utropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess insegel? Här är också en fråga. Var finns den som vi behöver? Var finns han? Men ingen vare sig i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se vad som stod där. Och jag grät bittert över att ingen befanns vara värdig att öppna bokrullen eller se vad som stod där i. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se lejonet av Judas stam. Telningen, eller roten rättare sagt. Telningen från Davids rot, det står egentligen Davids rot, va? Davids rot har vunnit seger så att han kan öppna bokrullen och bryta dess sju inseger. Då fick jag se att mellan tronen och de fyra väsendena och de äldste stod ett lamm. Ett lejon blev ett lamm. Det är ju väldigt stor skillnad mellan ett lejon och ett lamm. Men säger, du ska inte gråta, ett lejon har vunnit seger, så ser man ett lamm. Lammet är det enda djur som ger sig när det ska offras. Och ett fåret, när den har ett lamm, ställer sig framför och offrar sig själv för att skydda sina barn, sina ungar. Lammet offrar sig själv utan att göra något motstånd. Alla andra djur kanske gör motstånd mot att dö, men det gör inte lammet. Ett lamm som såg ut som om det hade varit slaktat, det hade sju horn och sju ögon. Det är Guds sju andar, vilka är utsända över hela jorden. Och det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när han tog bokrullen föll de fyra väsendena. Och de 24 äldste, nu är vi är alltså i himlen här. Det här är en uppenbarelse i de himmelska sfärerna. Det här är inte nere på jorden. Fyra väsendena, de 24 äldste nere inför lammet. De föll ner inför lammet. Och de hade, och det här är alltså den här Ish-Seh vi talar om. Som i Pesach beskrivs som lammannen. Nu kallas han för lammet i uppenbarelseboken. Det var den som Yitzhak frågade efter. Han som offrade sig själv, han som gav sig villigt för att världen, för att Israel och världen skulle bli av med sin synd. Det är han som är värdig, står så här. De hade varit i sin harpa och hade gyllene skålar fulla med rökelse, det är de heligas böner, kiddushin. Och de sjöng en ny sång som lydde så: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess insegel. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och tungomål och folk och folkslag, och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster, och de ska regera på jorden. Här talas om Mamlechet Kohanim. Men inte om Goy Kadosh. Lägg ni märke till det. Här talas det om ett konungsligt prästerskap. Det är den himmelska delen av Israel det talar om. Men det talar inte om Goy Kadosh. Så när lammet köper människor från alla stammar, tungomål, alltså språk, folk och folkslag, han har köpt dem från alla folk på jorden. Det är alltså han har inte köpt
alla folk. Han har köpt människor som är utspridda eller som befinner sig ibland alla folk. Och de har han gjort till ett kungligt prästerskap i det himmelska Israel. Han har gjort dem till ett himmelskt folk. Men han har inte gjort dem till Goy Kadosh. Ser ni skillnaden? Det judiska folket i den här världen har fortfarande sin säregenhet och ska vara ett avskilt folk med sina regler, sina traditioner, sin kallelse att vara en välsignelse för alla människor på jorden. Men bland folket så har det uttagits individer som har blivit insatta i det himmelska Israel. De har blivit ett med den del av Israel som kallas för Mamlechet Kohanim, det är ett rike av präster. Men de har inte blivit det jordiska Israel. De har inte blivit judar. De har inte blivit det jordiska Israel. Men de är ändå Israel i den övre dimensionen av Israel. Och nu gör vi då en triangel som vi har beskrivit tidigare. Här nere är vi två. Där uppe är vi en. Ett Guds folk finns i himlen och det är Israel. Det himmelska Israel. Och jag är inte färdig med tankarna på Jeshurun, vad det innebär. Men det står att och de ska regera på jorden. De ska regera på jorden. Så när kungen kommer tillbaka, då kommer de undangömda Guds barn att uppenbaras. Just nu så är alla dessa utvalda bland folken väldigt hemliga, väldigt osynliga för världen. Det som finns i de här människorna, om vi skulle sätta en dragkedja på din kropp, så ta bort det fysiska, så skulle det bara spruta ljus ur dig om du har Messias i dig. Så länge vi är i den här begränsade kroppen så är vi väldigt osynliga för denna värld, de här lägre rymderna, den fysiska världen. Men i den andliga dimensionen så är vi väldigt höga. Väldigt, väldigt, väldigt höga. Låt oss läsa några ord som talar om det. I Kolosserbrevet 3, vers 1 till och med 4. Det är Rabbi Shaul som undervisar om icke-judarnas plats i Messias. Om ni alltså är uppståndna med Messias, alltså den nya människan vi talar om, så sök det som är där ovan, där Messias är och sitter på Guds högra sida. Nu har inte Gud någon sida, för han är inte fysisk och han är inte på någon plats. För plats, tid, plats och sådant, det tillhör skapelsen. Så när vi talar om Gud så kan vi bara använda ord som vi har i skapelsen för att på något sätt förklara och beskriva de verkligheter som finns där uppe i den värld som skapelsen har utgått ifrån. Och när det talas om Guds högra sida så är det inget fysiskt vi talar om. För Gud kan inte vara på någon plats. Han kan uppenbara sig i den fysiska världen, men han är inte begränsad. Då uppenbarar sig på ett begränsat sätt i den fysiska begränsade världen, men han är inte begränsad. Han har skapat tid och rum och han är helt utanför, helt skild från tid och rum. Så man kan inte ens säga att han är uppe. Man kan inte säga att han sitter. Man kan inte säga att han rör på sig. Det går från en plats till en annan. Då är det bara begränsade uppenbarelser av någonting väldigt, väldigt litet av den osynliga, den helige och den obegränsade. Så när det står att han sitter på Guds högra sida, så är det ett sätt att tala. Det har med regeringsställning i gamla kungars regeringar att göra. Och även i familjen. Det står att Messias sitter på Guds högra sida. Det betyder alltså att han har en position av auktoritet i den himmelska världen. Jag har ert sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är fördolt, Ester. Här är det något som är undangömt. Fördolt med Messias i Elohim, Gud. När Messias, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Då ska man se det ljuset som finns i dig. Men nu syns det. Det kommer att lysa som stjärnorna. Det står så i Daniels bok att de rättfärdiga ska lysa som himlar. Fästet och de som har fört många till rättfärdighet ska lysa som stjärnorna i evigheters evighet. Och då är det alltså en uppståndelse människa som är odödlig, som får makt att regera på jorden. Över vem? Över de dödliga. Så det kommer att finnas två typer av människor under tusenårsriket när Messias kommer tillbaka. Nu har det snart gått 6000 år sedan Adam skapades. Och sen kommer det 1000 år av vila. 6 dagars arbete och en dags vila. En dag är 1000 år. När det har gått 6000 år efter Adam, så kommer Messias. Och då kommer det bli 1000 år av fred på jorden. Och då kommer det finnas två typer av människor. De som har del av uppståndelsen. De som tillhör det himmelska Israel. Och det är både judar och icke-judar. Och där har vi Abraham, Isak och Jakob. Men det finns många Jakobs ättlingar som inte är en del av det himmelska Israel, som är bara sand och inte stjärnor. De, som jag förstår det, och många andra bland hedningarna, som inte har fötts av anden, som inte är pålitfödda, som inte har Messias i sig, som inte har blivit inympade i det himmelska Israel, de kommer inte att bli odödliga. Det finns alltså en grupp människor som kommer att förvandlas och bli odödliga. Och deras kroppar blir odödliga. Det blir en härlighetskropp som är lik den kropp som uppenbarades när Yeshua var uppstånden. Hans härlighetskropp som är ljus. Den kroppen får du när han kommer tillbaka. Om du hörde dö innan dess, så kommer det att uppstå. Och om du lever kvar när han kommer, så kommer du tillsammans med dem som har dött i Messias att förvandlas. Man blir upp då först, och så förvandlas vi tillsammans. Och så får vi nya kroppar. Jag vet inte om det förvandlas i luften eller på väg upp eller på jorden. Eller, jag vet inte, men vi ska ryckas upp till molnet, till luften, och möta kungen han kom tillbaka. Och sen ska vi regera med honom under 1000 år. Så står det i skrifterna. Och då är vi odödliga. Och det är det himmelska. Det är mamlechet kohanim. Det är kungarna. Det är prästerskap som är himmelskt. Det är det himmelska prästerskapet. Och många, många, många av judarna är med där. Men inte alla. De som inte är med där kommer att bli upprättade som 12 stammar här på jorden. Det är så jag förstår det. För är man född på nytt som jude, så behöver man inte bo i Israels land längre. För vi ska regera på jorden. Man behöver inte ha sitt hus. Man behöver inte ha en finkundträd. Man behöver inte ha oliver. Man behöver inte ha vindruvärden. Men de dödliga förgiftar sig för bort. Och det kommer att upprättas 12 stammar. Alla Israels 12 stammar kommer upprätt. Men det är bland de dödliga. Men de som är odödliga kommer att regera vid de dödliga under 1000 år. Och hur det blir med de dödliga, om de får möjlighet att bli odödliga sen, det tror jag. Men det frågar inte mig om det. För det är svåra saker för mig. Så mycket ser jag hittills. Och det är det jag kanske har pratat om här tidigare, men jag har bra påminna om vårt stora hopp. Så vi har ju då, om vi nu tittar på balansen här. Vi lever i en rörelse nu, det som händer, där man drar sig mot Israel, man drar sig mot det judiska, man drar sig mot det judiska folket, och man vill få tag på kärnan, man vill få tag på rötterna, man vill dricka från det rena vattnet från källan. Hebreiska, ursprunget, det som kom orent från början, vad säger jag, oförorenat från början. Och i den här rörelsen, jag reser ju ganska mycket runt jorden, så ser jag väldigt mycket osunda yttringar. Många människor börjar identifiera sig som Israel, som Efraim, som judar i den här världen. Och tror att det är det högsta, när man liksom, det är det stora man ska bli, liksom judet, grejen. Eller då är man Israel, då är man liksom med inne folket, inne gruppen. Och då blir det osunt, för om man nu driver en Efraim-undervisning att alla de 10 stammarna drevs ut och samlades för att blandades upp bland folken, vilket jag tror är sant. Och då de som identifierar sig igen som Israel eller som Josef eller som Efraim, de är det fysiska Israel som håller på att upprättas och komma tillbaka. Vilket jag också tror kommer att bli så. Det finns två saker. Det första är, om man suddar ut skillnaden mellan jude och icke-jude, då går vi emot Torah. Det är det första. Man kan inte säga att alla ska göra samma saker som judarna, för då blir det ingen skillnad mellan judar och icke-jude. Det är ena diket. På andra sidan, i den här, vi skulle kalla Efraim-rörelsen, finns en dold ersättningsteologi. Vi är också Israel. Vi är de 10 stammarna. Vi ska ha det, vi har det, vi är det, och så säger man att judarna har det inte. Och då går man ofta emot judisk teologi. Man skapar sin egen teologi. Man säger att rabbinerna har det snett. Man går inte in i de judiska lagarna och reglerna som har varit tusenåriga. Och man skapar ett eget folk vid sidan om. En slags ersättningsfolk. Och det är samma sak som kristendom gjorde på sitt sätt i sin tid. Att vi är den nya Israel. Judarna har det inte, vi har istället. Och då har vi markerat då att vi får vara försiktiga med att kalla oss för Israel. Men om vi nu ser från det andra hållet, om vi ser från det himmelska hållet, den som har fötts av anden, den som har fötts på nytt, den som har fått del av uppståndelsekraften, den som har fått del av den nya människan, blivit en ny skapelse, han ligger på en helt annan nivå än allt det här vi har tagit. Det har ingen betydelse. Alltså i jämförelse, visst har det betydelse i den här världen, den uppgift man har det här, vilket folk man tillhör. Visst har det betydelse. Men i jämförelse med det som är att vara ett Guds barn och vara en del av det konungsliga prästerskapet i himlen, så har det ingen större betydelse. Vi kan tänka oss att vi kan jämföra olika uppgifter här i den här världen. Men om vi ser en uppgift som finns i den himmelska världen, så är det inte så är det ingen större skillnad. Alltså det blir så
Det är så litet. Det finns människor som är villiga att förneka sin tro på Yeshua för att erkänna som judar. Jag känner många. Och det är mycket, mycket sorg. För man har inte förstått. Man byter det oförgängliga mot det förgängliga. Man byter det eviga mot det timliga. Man byter det oförstörbara mot det dödliga. Och har inte förstått att målet för hela Israel är att nå upp till det som man redan hade. Och så förnekar man det som man hade för att nå till en lägre nivå av Israel som man inte behöver för att nå upp till. För du har redan fått det i Messias. Så är du född på nytt, så är du redan Israels barn i den himmelska världen. Och där kan man kalla sig Israel, men det är inte för farligt att gå ut för mycket med det. Men har du en tanke att det är en andlig verklighet, så blir det balans. Så det finns en identifiering med Israel. Vi får inte gå för mycket åt andra hållet. Och var vi är någonstans. Vi är här på jorden, okej, okay, det är skillnad. Men när vi är där uppe i himlen, då är vi bara ett. Det finns ingen skillnad mellan man och kvinna. Ingen skillnad mellan jude och gud. Alla är ett i Messias, i landet. Isaks avkomlingar är himla stjärnorna. Han som offrades, han som frågade efter landet. Han fick ju också del av landet. Av landet mannen. Far, vi ber att du leder oss vidare i den här sammanhanget. Att du lägger saker och ting på plats i våra liv och de som lyssnar på handlingsningen. Att du visar oss vad det innebär att vara ett rike av präster. Och vad det innebär för oss praktiskt att vara en del av det folk, himmelska folk som lammet, lammannen har köpt åt sig med sitt blod. Hur alla stammar och folk och tungamål och länder har gjort dem till präster åt Gud, precis samma ord som du gav till Israel vid Sinai på grund av lammet som öppnade upp för alla människor att komma upp till den nivån. Tacka dig för det. Låt oss förstå vad det innebär att vara en mamlecht, konungarik mamlecht kohani av präster som tjänar dig i det himmelska tabernaklet, i det himmelska riket och ska regera på jorden. Låt oss kunna regera här och nu i den nivån som du har gett oss i Messias här i Sverige. Herre, jag ber att du ska förlösa det som finns i varen här, det som finns i oss som kollektiv. Att vi kan regera redan nu här i Sverige. I andevärlden. Vi ber att det blir en maktfaktor. Det som vi står i. Som kan flytta på berg. Som kan ändra på situationen. Som kan hjälpa människor att komma ut ur mörkret och komma loss ifrån nöd och bli hjälta, upprättade, befriade, helade, få en identitet, känna sig värdefulla, känna sig älskade, få ett uppdrag, känna sig viktiga, känna sig betydelsefulla, känna sig nyttiga. Ber att du förlöser kunskap om kallelsen för var och en, medvetenheten av uppdraget i den himmelska sfären, i den himmelska världen. Att var och en får känna att jag har en plats, att jag har en uppgift, jag har ett uppdrag.
Jag har en prästtjänst. Jag har en viktig position i den himmelska världen. Jag ber att ingen ska känna sig mindervärdig. Ingen ska känna sig obetydlig. Ingen ska känna sig undantagen eller åsidosatt. Ingen ska känna sig nedtryckt. Ingen ska känna sig diskriminerad. Fader, jag ber att du lockar fram de gåvor som finns i var och en här. Jag ber att du lockar fram det ljus som finns i var och en. Och tillsammans, för det står att jag ska bo i dem som grupp. Herre, du har sagt att du ska låta ditt tabernakel vara i det fysiska Israel när det finns en helig tjänst i det fysiska. Hur mycket mer ska din härlighet då inte visa sig när det finns en tjänst i det himmelska? Vi ber att den härligheten får bli ökad. Att den får öka. I den här församlingen i Sverige som vi är en del av. Fader, vi ber att det ska bli starkare ljus, starkare andekraft. Och vi ber, Herre, att du ska visa din härlighet som vi läser om i förra veckans parasha. Att platsen ska bli helgad genom min härlighet. Vi ber att vi ska kunna tjänstgöra här i det här landet. Låt oss stå. Tackar dig, Herre, för att det finns människor som har beslutat att leva för dig här ibland oss, att ge sina liv till tjänst för himmelens Gud. Tackar dig för det som har hänt. Tack för att det onda lär oss att dra oss till det goda. Tack för att du har skapat allt med syfte att föra fram allting till det du har tänkt. Tacka dig, prisa dig. Allt måste känna dig till slut. Prisa dig, Herre. Prisa dig, Fader. Tacka dig. Prisa dig. Tacka dig. Prisa dig. Fader, tack för en identitet i Messias där man kan känna sig trygg. Jag är ett Guds barn. Jag är en del av den framtida skaran som ska leva i evighet. Prisa dig, Herre, att vi har ett hopp som är så stort att vi inte är rädda för döden. Tack att du har befriat oss från fruktan för döden. Tack, Fader. Tack, älskade Fader. Tack för att det som är fördolt kommer att uppenbaras. Tack för att det som är gömt kommer att grävas fram. Tack för att det du har gömt undan kommer att visas för hela världen. Tack för att den skatt som du har för hela världens skapelsen, den skatt genom vilken du skapade himlarymden och andevärlden och allt materiellt, den skatten kommer du att visa för hela världen. Som ett ljus, som en kung, som en regering som tar fullständig kontroll över jorden. Tackar dig för den himmelska regeringen i Messias som är på väg, som kommer att knäcka vilddjurets regering. Tackar dig att vilddjuret är en begränsad, mycket kort regering, och där den sanne lammet som är motsatsen till vilddjuret tar över, så blir det frid och fred på jorden. Prisa dig, Herre, för en ljus framtid. Tack, Fader, för att i mörkret skapas det ljus. Tack för att när det är som mörkast så syns stjärnorna bäst. Prisa ditt namn. Låt de här stjärnorna uppenbaras här i Örebro. Låt stjärnefolket komma fram. Låt stjärnorna, de riktiga stjärnorna, komma fram här i Sverige. Låt det få lysa klart. Fader, låt kraften i uppenbarelsen, i uppståndelsen, få vara rådande och ta över makten i det här landet. Tackar dig att du hör ditt folks böner. Tack Fader att du kommer att uppfylla och göra det du har tänkt. Vi prisar ditt namn.
Thank you.